Vi ska alldeles strax välkomna här en bekant röst i studion som har hörts i många av våra nyheter, många intervjuer under årens lopp då det handlar om skärgårdstrafik. Vi ska ta och starta det här inslaget här så får ni höra vem det är frågan om.
Varje gång när jag lagar servicenivå till konkurrensutsättning så har jag ett möte med Itellas representant och vi går faktiskt från Holme till Holme genom det här också med tanke på postutdelningen. Så att vi kommer nog ta det i akt så gott vi kan faktiskt i fortsättningen också.
Hur är det i fortsättningen? Hur ofta ska skärgårdsborna få sin post?
Alltså vi har inte ändrat någonting. Vi har samma regler i kraft ännu som vi hade då också. Men att vi försöker faktiskt ta det här i akt så gott vi kan nu i fortsättningen. Om det behövs något så är det antingen Itella eller så är det vi som försöker göra någonting åt det. Under öppet vatten så tror jag inte att det är något problem för att vi har så mycket trafik där. Det är värre så här när det är menförestid så då är det liksom, då har vi svårigheter annars också med den här trafiken. Så att då går det säkert inte jätteofta men att vi har gott samarbete med Itella och jag tror att de också kommer emot med där att folk får sin post lite oftare än en gång i veckan.
Välkommen hit till studion, Sirpa Vanhala.
Tack.
Det här är ett inslag som vi har haft här i vårt program den 9 mars 2011. Kommer du ihåg vad det handlar om då?
Jo då, det var nog en svår vinter så att säga. Med hela trafiken var jättesvårt att skötas för att det var en så svår medföre. Så att det handlade nog inte bara enbart om posten utan det handlade faktiskt om att hur ska vi få mat till människorna, hur kan människorna röra sig?
Ja, och det är ju ganska roligt att vi har ju inte haft särskilt mycket is sedan dess här i våra vatten. Men nu i år hade vi igen mycket is.
Jo, ja. Det får man säga om hur det är när det är menför och när det är vinter.
Ja, vi har fått en påminnelse om det igen. Jo, men alltså Sirpa Vanhala, du är alltså servicenivå ansvarig för skärgårdstrafiken vid näringstrafik och miljöcentralen. Det här är ett jobb som du har haft sedan 2004.
Jo.
Och det här, under årens lopp så har vi ringt till dig. Du har fått svara på både mindre och större frågor som berör skärgårdstrafikens förbindelser. Men nu ska du gå i pension den 1 september och eftersom det är semester att ta ut och så vidare så blir det här om en dryg månad som det blir din sista arbetsdag.
Jo, det stämmer.
Hur känns det?
Jo, det känns lite skrämmande och vemodigt. Man har skapat goda, långvariga kontakter med skärgårdsborna så det är faktiskt lite sådär. Man är lite ledsen också men samtidigt är man lättad innanför alla de här reformer som är på kommande så kanske det är lika bra att sticka iväg i det här för det.
Ja, vi ska ta och prata lite om det här, men det här, du började alltså på Sjöfartsverket redan 1986. Hur kom det sig att det blev den här karriärbanan för dig?
Jag började faktiskt som chefens sekreterare när jag kom till Sjöfartsverket och sen tog jag emot jobbet som informatör som jag jobbade med ganska mycket. Sen blev det kvalitetschef och jag bekantade mig jättemycket med skärgårdstrafiken också då. Och sen så när det blev omorganiserat på det viset att vi blev ju av med våra båtar. Utan det, då grundades den här Finsta skip dit alla Sjöfartsverkets båtar omflyttades. Så då blev vi en sån här beställningsenhet enbart. Och då ville min chef att jag skulle söka det här jobbet och så fick jag det.
Ja, tänka sig. Men du har gjort då allt möjligt. Inom den här organisationen?
Jo, det har varit omväxlande och mycket.
Ja, men hade du tänkt att det skulle bli en karriär inom sjöfarten så att säga på det här sättet, sjöfartstrafiken?
Om jag hade tänkt det, eller?
Ja.
Nej, inte riktigt. Det bara kom liksom framför mig på bordet och så fick jag godkänna det eller inte. Ja. Det har varit bra.
Det har varit bra. Ja. Det här, men om man tänker då, 1986 började du jobba med de här frågorna eller kom du in i branschen. Hur tycker du att skärgårdsförbindelserna har utvecklats under den här tiden? Det är trots allt ganska många år det är frågan om.
Ja, visst är det det. Redan på 90-talet så kunde vi ju faktiskt skaffa nya båtar och det gick uppåt så att säga hela tiden och sådär. Sen blev det mindre med pengar och man kunde inte skaffa nya båtar. Och 2010 då det sen flyttades till NTM-centralen så sen blev det ju annorlunda konkurrensutsättningsförfarande och allt det där. Så att det har nog faktiskt ändrat ganska mycket. Då tidigare när vi hade egna båtar och egna människor som tog hand om dem och sådär. Så nu för tiden så har vi ju inga båtar alls utan det är privata båtar och det finns det här finnfärgsbåtar och sådär. Så att det är faktiskt annorlunda.
Ja, vad skulle du säga att sådär under årens lopp har varit sådana här stora utmaningar? Jag menar, ni har ju också den här väderfaktorn som ni måste ta i beaktande. Men har det varit väder eller har det varit just sådana här, vad gäller liksom båtarna eller finansieringen? Vad är sådana här som du minns som har varit tuffa tider?
Tuffa tider har varit, under Sjöfartsverket så var det faktiskt alltid frågan om pengar. Vi hade väldigt lite om pengar. Det har varit lite lättare nu under NTM-centralens tid. Men att sen genom det här konkurrensutsättning och olika krav så har det blivit liksom mer krävande angående båtar. Så att man lyckas ju inte riktigt alltid med de där båtarna heller. Så att sen man vet inte då i det skedet när man konkurrensutsätter men att sen i praktiken kan det bli problem som man inte har kunnat tänka på att det blir. Så att det har nog mest varit frågan om fartyg. Och så det är klart att alltid när det är hård vinter, när det är menföre, när det inte är betäckande istäcke eller när det inte är öppet vatten, då talar man om menföre, då det kan vara både is och öppet vatten och då är det svårt.
Ja, så att 2011 var en av de vintrarna.
Ja, det var det värsta. Det kommer jag alltid ihåg.
Ja. Finns det någon annan sån speciell tid eller någon speciell händelse som du kommer ihåg?
Det har nog varit allt möjligt. Om jag skulle börja berätta alla möjliga historier som man haft så skulle det ta en hel dag. Men att om jag säger så där allmänt bara så är det här jobbet faktiskt väldigt intressant. Väldigt utmanande, men genom att man ska lyckas med det så måste man ha sitt hjärta med i det här jobbet.
Ja, men på något sätt känns det att det är också det som du har haft. Hur ska jag säga, hade kommit naturligt för dig att engagera dig?
Jo, det har nog ganska, jag har själv vistats jättemycket och bott också i skärgården, så att det liksom kan lätt inbilla mig hur det är att bo där och till exempel under vintertiden så där att inte det är så självklara saker som man liksom tänker så här att man bor i Åbo mitt i stan och tänker att okej, att nu är det vinter och nu är det vår utan det är liksom helt annorlunda att bo där. Men att också det där att jag har kunnat skapa väldigt fina kontakter med skärgårdsborna. Och det är ju det som har gjort liksom att det har varit lätt för mig att sköta det här jobbet.
Ja, men du har då, du ringer folk och folk ringer dig.
Precis, så har det funkat.
Ja, det här. Men om man tänker då på såna här goda minnen, vi pratar här om utmaningar, så det där, vad är sånt här som du minns med värme? Till exempel de här kontakterna, men är det något annat?
Det är absolut människorna. Människorna, jag har fått jättefina, säkert långvariga såna här vänskap hos skärgårdsborna. Och det är det som man alltid liksom tänker så där med varma tankar.
Ja, men ändå i ett jobb där man ska bestämma om vad som ska vara och vad som inte ska vara och det kanske blir att man tar bort någonting av någon och för att kunna ge till någon annan så har det inte varit svårt också sen när man har haft det här personliga engagemanget.
Ja, visst är det svårt ibland och många gånger så man tar kanske lite för mycket illa. Tänker liksom att okej, nu har jag inte kunnat klara av det här, men att det finns ju så mycket andra regler och sånt som styr i det här jobbet, så att även om man skulle kunna vilja ordna någonting så är det inte alltid möjligt. Så att såna, i sådana situationer så är det faktiskt lite utmanande och sådär att folk vill inte alltid förstå att det bara går inte.
Ja, men om man tänker då på de som till exempel inte bor i skärgården, politiker och andra som till exempel beslutar om medel för skärgårdstrafiken. Så hur tycker du att den här förståelsen har varit där för de som bor och verkar i skärgården?
Jag har alltid haft jättegoda kontakter, även uppåt så att säga. Och nu tror jag att de har haft förståelse för skärgården. Vi har ju haft jättefina människor som är våra samarbetspartner i det här jobbet, och jag tycker att det har gått jättebra.
Ja. Det här, du tangerade här redan i början av intervjun att det är stora reformer på gång. Det kan komma omorganiseringar i skärgårdstrafiken, och det är något som har diskuterats också de närmaste åren ganska häftigt. Ska man till exempel avgiftsbelägga förbindelsebåtstrafiken eller inte? Det blev ju avblåst då, men hur tror du att framtiden ser ut för skärgårdstrafiken här under närmaste år?
Ja, jag vet inte. Jag tycker att hela det här reformtanken, den första tanken som jag får i munnen, är att det här är en stor soppa med många kockar. Så att jag vet inte riktigt om det är någon som har en sån här uppfattning om en helhet, vad det kommer att bli och vad allt det är som det kommer att drabbas. Men att om man nu tänker på den här skärgårdstrafiken, så tycker jag att det är liksom en konstig arrangemang att om man kommer att särskilda färg- och förbindelsebåtstrafik, så som jag har hört att färgtrafiken skulle flyttas eller bli kvar i Trafikverket, och sen förbindelsebåtstrafiken skulle flyttas över till landskapet, för att de har ju en väldigt stark koppling till varandra, och det är en sån här helhetsservicepaket om man säger så. Så att om man tänker på tidtabeller och reseskedjor, infrastruktur, brukar allt sånt där, så att det är helt olika två instanser som ska sköta det. Så det är liksom sånt som jag funderar på, att hur många det går i framtiden. Och var i vilket läge är då kunden? Hur ska de hitta igen? Och det talas hela tiden mycket om digitalisering och ökad information och sånt där, så att det låter, kanske det är därför som jag säger att okej, att det är lika bra att sticka iväg nu.
Ja, men hur skulle du vilja, eller i vilken riktning skulle du vilja att den här skärgårdstrafiken skulle utvecklas nu med de medel som finns?
Jag tror att eller tycker som så att skärgårdstrafiken i dagens läge är nog ganska bra. Om man tänker på de fastbosatta och sådär, för att det är ju enligt lagstiftningen också avsett för dem. Men att sen om man tänker på de ökade krav av turismen och utveckling av turismen och sånt där, så att då är det liksom inte, man borde göra någonting åt lagstiftningen också.
Mm. Vad skulle du vilja att man gör där?
Ja, no, vi kan ju inte i dagens läge och med de nuvarande anslaget erbjuda säkert inte så bra service för turismen som man borde kanske göra.
Så det skulle du gärna se att utvecklas. Mm. Ja. Ja. Det här 19 juni, då får du gå på grönbete och behöver inte återvända sen då till arbetsplatsen mera. Efter då många år med skärgårdstrafiken som på ditt arbetsbord, så hur kommer du att vad kommer du ägna din tid åt?
Jag vet inte. Jag tror att jag far dit vinden för. Njuta av stunden. Kanske det går jättebra så länge det är sommar. Men att visst är det lite förskräckligt att tänka på hösten och vintern när den kommer. Att vad ska jag göra sen? Så jag kommer att vänta på alla det där ypperliga arbetserbjudanden.
Jaha, just så. Jaha, så det kanske inte ändå är att du går i pension ännu, eller?
Ja, det var helt på skämt. Ja. Jag vet inte.
Ja, jo. Precis. Men det kanske skulle behövas en rådgivare för skärgårdstrafiken med tanke på framtiden.
Det låter bra det.
Ja, du ställer upp ifall de frågar. Någon som har helhetskoll. Är det du det?
Ja, det kan hända. Det skulle vara roligt.
Men Sirpa Vanhala, jag önskar dig allt gott och tack så mycket för att du besökte oss idag.
Tack.